Jo, Elsa var ju den som startade, ska man säga, samernas organisationsrörelse, eller frigörelserörelse brukar den kallas för. Och hon var väl mer eller mindre ensam först, och sen så kom det allt fler som hängde med i det här tåget, så att säga. Sen flyttade ju hon till Norge 1908. Jag har mest följt henne de första tidiga åren som hon var aktiv.
På vilket sätt var hon aktiv?
Elsa byggde ett nätverk med politiker och den tidens kulturpersonligheter och implementera, kan man säga, samefrågan till det officiella Sverige. Och var ju verksam där, och det var ju då fortfarande union med Norge då också, så det var ju väldigt inflytelserikt det hon höll på med.
Ja, det är alltså samernas nationaldag idag den 6 februari. Var det inte så att det var ett möte i Trondheim 1917 som var liksom orsaken?
Det var det första landsmötet som hölls med samer i Norge då. Det brukar kallas för samernas första landsmöte. Det var 1917, och det firade vi förra året. Och nu är det då 100 år sedan samernas första landsmöte i Sverige, de så att säga svenska samernas. Det var inte Elsa med, men hon har ju byggt för det också då.
Var inte alls de finländska och ryska samerna med i det sammanhanget?
De ryska kämpar nog fortfarande, skulle jag säga, men Finland har ju också en egen organisationshistoria, men vi brukar räkna det här som den allmänna, kan man säga. För det var ju liksom alla samer som inbegreps. Dock, de ryska har kommit med på senare år, kan man väl säga. Jag har alltså fokuserat i Elsas del på åren 1904, 5, 6 när hon var, så att säga, debuterade på svensk mark och började synas där. Hon var faktiskt väldigt tidig som ung, så höll hon på även tidigare, medan det fortfarande var 1800-tal. Men det började märkas då 1904.
Hur är det med samernas situation idag? De sprider väl ut sig över fyra riken, så Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Och hur är det idag?
Ja, om vi jämför med den tiden så har det väl gått framåt med det mesta, men samtidigt så ifrågasätts ju hela tiden samernas närvaro rätt och så. Samerna ska alltid försvara sig och tala om hur länge de har funnits på de olika ställena. Det brukar ju sällan vi andra majoritetsfolk behöva göra, utan de ska alltid, så att säga, försvara sin närvaro och sina verksamheter. Det man vet så har väl samerna varit först på de flesta ställen, men det går ju så långt tillbaka i historien också, så det blir lite absurt att hålla på med det där idag. Men samerna är ju åtminstone ett urfolk, det är ju inte egentligen omdiskuterat.
Mm. Och när man då ska hålla ihop över fyra riksgränser, vilka utmaningar för det med sig?
Jo, men det där är en intressant fråga. Jag märker ju bara mellan Norge och Sverige är det ju idag nästan helt vattentäta skott, fast det kan vara samma samer till och med vi pratar om som har renbete på vardera sida. Och det är ju samma, har ju varit stor politiska diskussioner mellan Ryssland och Norge och Finland och Sverige och så vidare hela tiden. Va? När vi pratar just om rennäring. Men det finns andra problemställningar. Nu är ju det här med sanningskommissioner, ett allnordiskt sameting och så vidare. En samekonvention som ska täcka hela Norden. Så det är ju stora frågor. Det krävs stora perspektiv.
Man kan tänka sig att samerna kan röra sig något sånär fritt över gränsen till Norge och Sverige och Finland. Men hur är det med Ryssland?
Ja, men det är ju alltid så med den sidan, att det är inte lika öppet, utan där är det ju mera lite järnridå fortfarande, kan man säga, och väl egentligen alltid varit det. Sen är det ju också problem mellan Norge och Sverige, den här renbeteskonventionen som har varit väldigt problematisk. Och svenska samerbyarna har ju mistat sina sommarbeten, och risken är ju att det blir likadant åt andra hållet, att norskarna mister sina vinterbeten i Sverige.
Mm. Hur är det med fisket då?
Ja, det är också en fråga som väl är ganska dåligt utredd. Det utreds ju väldigt mycket inom det samiska, men på något sätt så står de mest bara och stampar, tycker jag. Ja. Mm.
Så det är ändå renskötseln som är liksom fortsättningsvis huvudnäringen för samerna?
Det är ju liksom den som markerar territorium, om man säger. Men idag så är det ju väldigt många samer också som inte är renskötare. Och så har det ju även alltid varit. Det har ju varit lite av mitt budskap som historiker också. Vi har haft sjösamer även här efter våra kuster. Och kustskogssamer, en annan näring som är ganska bortglömd. Väldigt många olika näringar, differentierat samesamhälle har vi alltid haft.
Är det mest bråk då, olika samesällskap och grupper emellan, eller är det mera bråk med, så att säga, stambefolkningen?
Det är både och, skulle jag säga. Okunskapen ligger väl mycket i botten, och sen är den gamla klassiska nybyggarproblematiken, kolonialismen i norr, där man tränger undan samerna. Det kan man nog se, skulle jag säga, fortfarande. Mm.
Man får ju ibland det intrycket att samerna slåss väldigt mycket sinsemellan, att vem som får kalla sig som same och liknande. Varför är det på det sättet?
Jo, det är mycket så. Det, i mina ögon helt vansinnigt. Nu till exempel Vapsten Lappby har stämt Vapsten Sameby, och det är alltså de som är renskötare idag har blivit stämda av de som var det förut och inte är det längre. Men det är viktiga frågor, och det är, på något vis, man kan inte bortförklara det heller. Det måste lösas.
Hur är det sen då med den samiska identiteten i dagens läge på grund av problem och liknande?
Jag är själv inte same, så det är lite svårt för mig också på något vis att ta något tolkningsföreträde där. Utan det är ju på något vis sametings rösträttsmantalet som ändå styr det här. Det ska ha talat samiska eller man ska ha varit inblandad i renskötseln. Det är den svenska definitionen. De norska och finska är väl angränsande, och jag vet inte riktigt hur det ser ut på ryska sidan. Men att sametingen är väl ändå vägledande idag, skulle jag säga.
Ja, hur är det med samiska språket och dess utsikter att överleva?
Det är nog faktiskt inte så väldigt illa som man skulle kunna tro. Sydsamiskan har revitaliserats enormt sista åren. När jag var lärare i Umeå för 20 år sedan så fick vi lägga ner alla kurser i sydsamiska. Men idag så är det ett mycket levande språk. Det är oerhört positivt. Sen finns det Umeåsamiskan ligger lite illa till, och det finns ju utdöda samevarieteter också.
Ja, det finns förstås många olika dialekter och varianter också av samiskan.
Ja, vi har på finska, har vi kemisamiskan. Den är väl i princip död, vad jag förstår. Men, och då är det inte så mycket att göra åt. Men de som lever finns det gott hopp om, skulle jag säga, i alla fall. Och det trycks böcker och så vidare.
Var det inte ganska länge sedan du har gjort att prata samiska i skolor och liknande? Förbluffande länge.
Jo, det har ju varit sådana förnorsknings- och försvenskning- och förfinsknings- etc. Vågor. Men idag så har man väl en lite annan syn, och bara häromdagen som varit mitt eget län, samiskt förvaltningslän, och min kommun Sundsvall varit samisk förvaltningskommun. Och det, på det sättet så vidgas ju samernas område samtidigt som det kanske krymper då i andra avseenden med exploatering och så.
Hur är det med bortflyttningen?
Det är väl en ständig avtappning, är det väl där också. Det, vi pratar ju glesbygd ofta. Men det finns ju också regioner där det är mer levande. Vi kan ta som exempel Umeå, eller i Norge så är väl Tromsö fortfarande ganska så livaktigt ställe. Och nu i dagarna firar de ju Östersund, och det är också en trakt som är ganska, så att säga, vital.
Hur är det med flyttningen till storstäder, de här så kallade citysamerna?
Jo, det är ju nog också en vad ska jag säga, pansamisk företeelse med citysamer, och det kanske kan vara lite svårare att hålla i sina traditionella näringar där. Men jag vet att till exempel slöjdandet är väldigt populärt. Man sjunger och man spelar teater. Och det är ju, samekultur finns ju absolut i storstäderna också.
Kanske man lyckas hålla kvar den bättre där än i själva sameområdena uppe i norr.
Ja, på vissa sätt så kan det nog vara så. Men det finns nog mycket potential där ute i obygderna också, skulle jag säga.
Mm. Varför flyttar folk därifrån då?
Ja, det är nog bara så att de inte får jobb där, för att renskötseln sysselsätter inte så många som man skulle kanske önska då. Och sen har vi nämnde fiske, det är ju också en näring som i Sverige åtminstone har det väldigt tufft. Kustfiske är ju nästan dött på min sida.
Ja, i vilket av de nordiska länderna är man mest benägen att flytta bort från sameområdena till andra orter i Norden?
Ja, det vågar jag faktiskt inte riktigt säga. Det är nog jämnt skägg mellan Finland och Sverige, skulle jag kunna tänka mig.
Vilket land skulle du kunna utnämna som det land som tar bäst hand om samerna och samernas rättigheter och möjligheter i dagens
värld? Man brukar säga Norge, men jag vet inte om jag håller med om det. Jag tycker det är ungefär lika illa överallt faktiskt. Jag skulle möjligen kunna tänka mig att på många sätt så är det Finland. Men då har ju ni det här att inte samerna har monopol på renskötseln, vilket kan göra det lite invecklat.
Vad är det som gör att Finland eventuellt liksom är lite bättre?
Nej, jag tycker att den demokratiska traditionen verkar mera ohotad här, i mina ögon i alla fall. Det är mer som en allmän reflektion.
Hur ser annars samerna på det här med klimatförändring? Det kan betyda att man får mycket varmare klimat där och kan börja liksom idka andra näringar och liknande.
Ja, hittills är det de mest elända. Alltså, renskötseln har ju haft det väldigt tufft sista åren, och den här vintern är ju katastrof utan tvekan, och de har väldigt problematiskt. Det är 1,5 meter snö och isbark i botten. Så det här är en fruktansvärt tuff vinter. Men nej, jag tror inte att det kommer nog inte att innebära att samerna kommer att börja etablera badanläggningar och sånt där. Men ja, man vet inte på sikt kanske.
Jo, det är väl så att renarna kommer inte åt maten till exempel om det är is på marken. De klarar inte,
nej, det är mycket större utfodring i år. Det är mycket hö och sånt här som de får då istället för att överleva. Och Vi får se. Sen kan det komma några bättre vintrar, men de sista 10-15 har varit horribla. Alltså. Jag har ju jobbat med renbetesfrågor också, de här sedvanemålen har jag också arbetat med.
Det finns ju någonting också som kallas för artivism, som alltså går från art, alltså konstnärskap. Och det är väl så att man då via konsten vill försöka så att säga påverka förhållanden i Lappland och på sameområden. Det är så att säga samernas aktivism. Vad är det för ett fenomen?
Ja, för mig som oftast är föreläsare så är det positivt. Jag får gärna vara med på de här tillställningarna och komma in och prata. Och det har, för mig har det öppnat många nya dörrar. De är ju aktiva. Nu får ju samerna runt med andra urfolk. Har ju varit i Grönland och Japan här sista vintern och sista månaderna. Så att det är ju väldigt mycket som händer och jag tror det finns en enorm potential i det här. Och förhoppningsvis så tar man med då historien och vetenskapen på tåget.
Mm. Och det är då musik och traditionell konst och liknande, litteratur och andra.
Ja, mycket bildkonst ser jag.
Teater och film kanske.
Och de är ju gärna med också i de politiska sammanhangen. Så att, ja, de finns mest överallt. Det är en ny generation som definitivt gör sig hörda.
Mm. Du sa att man hade kontakt med urfolken också på Grönland och liknande. Indianerna i USA är väl också ett urfolk som är besläktade med samerna. Hur är det med kontakterna ditåt?
Jo, nu finns det alltid. De hade ju det här Standing Rocks och det har ju varit väldigt mycket ömsesidigt utbyte här. Och jag har själv en blogg som har ganska mycket läsare där över i Nordamerika. Och fast den är skriven på svenska, men de följer den i alla fall.
Mm. För det är väl aktuellt med att man vill dra pipelines, alltså oljeledningar där genom deras områden och liknande. Som
de ja, de har ju varit väldigt hotade på senare tid och de ser väl också att det finns likheter och nu har jag inte precis följt Finland, men i Sverige har vi också mycket gruvdrift som har tryckts på. Jag är inte så engagerad i frågorna, men det är ju definitivt någonting som aktiverar folk idag. Och där kan man jämföra med Alta till exempel, som var en vägdelare och vågbrytare förr i världen.
I Norge?
Ja, norra Norge då. Sverige hade ju Kaitumritsen till exempel 71. Och det har ju varit vattenkraftsutbyggnaden som kanske som har varit störst i Sverige som stridsfråga för. Nu är det Gallok då, gruvan där uppe i Jokkmokk.
Är Finland då?
Nu har man ju tryckt tillbaka samerna så långt ifrån i Finland så att kanske största hoten ligger väl en bit längre ner kan jag tänka mig idag. Men nu finns det exploatering här också. Skogsbruket är ju ett stort problem överallt också.
Vad tycker du som svensk som har tagit dig an samernas sak om det här att man under Finlands självständighetsfestligheter 1917 belyste Saanafjället? Det tyckte man ju här i södra att det var en väldigt fin handling och det var väldigt fint och vackert fjäll och sådär. Men jag förstod att alla samer var inte så förtjusta.
Nej, jag har inte riktigt gått in i det där. Men det är, jag tror det finns en parallell till när samerna, när de hade Umeå som kulturhuvudstad. Och samerna var, det var kungligheter och samer och det, man använde sig gärna av samer i även turistiska sammanhang. Och vi har ju, i Finland har vi också jultomte och Rovaniemi och den så att säga industrin.
Mm, korvatunturi.
Så att jag vet inte riktigt men det är ju viktigt att samerna också kan vara med även när det inte firas. Kan jag tänka som reflektion.
Ja, precis. Ja. För de åberopar det här, det heliga marker och heligt fjäll och liknande. Och just det som du sa, att man inte vill bli enbart en turist, liksom attraktion.
Ja, naturligtvis. Och när det gäller de här heligheterna, jag som jobbar med kulturmiljövården, vi brukar ju oftast avvakta med att avslöja sådana ställen där det finns heliga, de här sejtarna och sånt här. Det är ju ingenting man släpper på en gång. Och nu har vi också det här med återbegravningar och den typen av etiska frågor som dyker upp mycket.
Vad säger du om det fenomenet att i politiska val här i Finland så har Svenska Folkpartiet gjort en inbrytning i Lappland bland samerna där och har helt enkelt uppställt kandidater där också långt ifrån de traditionella svenska valområdena?
Jag ska sätta mig in i den frågan. I Sverige så strävar ju Socialdemokraterna med att bli samernas vänner, vilket inte är så lätt eftersom de då har tagit gärna gruvarbetarnas partier i norr, vilket då blir ju ofta motsatt samernas intressen. När det gäller jakt och fiske och sånt. Där har vi också den här stora frågan med Girjas. Ett mål om jakträtten som nu gick ju i andra instans i hovrätten. Där samerna fick rätten men de har inte rätt så att säga att förvalta den. Så det är ganska förvirrande domslut.
Det låter lite underligt i sydlänningsöron, den här problematiken.
Ja.
Svårt att förstå sig på.
Ja, nu är det så och det behöver göras mer arbeten inom det här definitivt. Och vi pratar mycket sanningskommissioner. Jag tror ju att det här det måste komma ordentligt, och jag skulle vilja se det som allnordiskt också. Det är meningslöst att dela upp det egentligen.
Peter Eriksson, du är historiker, men du är också konstnärligt lag, du håller på med konst och dessutom har gjort radioprogram och liknande. Varför har du börjat intressera dig för samerna just så här mycket fastän du kommer från Sundsvall egentligen?
Ja, det är den eviga frågan. Jag har själv släkt på tvärsen, brukar jag säga. Samerna har ju då gärna släkt Medelpad, Jämtland, Tröndelag, och precis så är det med mig också. Så det är min historia. Jag känner att jag vill liksom inte riktigt separera de här sakerna från varann, utan det är min historia, och det är Sveriges, det är Finlands historia. Otroligt viktiga saker.
Mm. Ja, Peter, när du där ska till Töle bibliotek och hålla föredrag, vad tänker du berätta för dem klockan 6 ikväll?
Jag tänker förhoppningsvis komma med en ny syn på samerna som historiska aktörer och som subjekt och inte objekt. Jag ser att det här är något som kommer mer och mer. Jag vill gärna vara en del av det. Det är en ny syn helt enkelt.
Lycka till.
Tack.